På lördag den 27 april så kör vi i Gator och torg i Göteborg 2 stycken livepoddar. Först klockan 11.00 så poddar vi på Axel Dahlströms torg i samband med torgets 70-årsjubileum på Högsbo bibliotek. Och därefter klockan 13.00 så är vi på Vågmästareplatsen på Lundby bibliotek och pratar om Vågmästareplatsen. Kom gärna till den ena eller den andra livepodden, eller så kommer ni på båda om ni hinner med det. Hoppas vi ses. Hej!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Mattias Axelsson och jag brukar ju vara med i den här podden. Jag brukar i vanliga fall ha en lite mindre rosslig röst och vara lite mindre täppt i näsan. Men idag så har jag en ganska rejäl förkylning, vilket gör att vi faktiskt sitter och poddar hemma i mitt vardagsrum. Och när jag säger vi så menar jag själv och Martin Ahlstedt. Välkommen hem till mig.
Tack.
Vi skulle ju egentligen ha suttit uppe på Ramberget och poddat, men nu ska vi för transparensens skull, som man brukar säga, ändå vara ärliga med att vi sitter i Frölunda, på Frölunda torg, och poddar det här avsnittet. Hur känns det att vara hemma hos mig och podda?
Ja, men det känns fint.
Blev du lika begeistrad över utsikten som gäster brukar bli när de kommer hem här?
Ja, vi konstaterar att man ser ju hela vägen till Hisingen. Så då känns det ju ändå okej.
Ja, man ser inte riktigt till Ramberget dock, tyvärr. Då får man sträcka sig bra långt ut från fönstret. Du ska helst slippa och göra det, tänker jag. Men Martins röst har ni ju hört vid 2 tillfällen tidigare i podden. En gång för ganska länge sedan när vi pratade om gränsen mellan Sverige och Norge. Och nu för bara några veckor sedan när vi var i Hedlunds park och pratade om den och Hisingsparken. Och anledningen till att vi gjorde det var ju för att du har kommit ut med en bok om just Hisingen. Hur har det gått med den?
Det har gått över förväntan, får man säga, för att den är ju nästan slutsåld nu, men det är lugnt för fler exemplar är beställda och kommer tryckas upp. Mm. Så nej, men det har ju, det är fantastiskt kul. Den verkar populär än så länge.
Mm. Ja, men det är ju man märker ju det att det finns ett väldigt stort intresse för det här med lokalhistoria. Och du har ju tagit lokalhistorien till en helt ny nivå när du liksom nördar ner det till, inte bara till Göteborgs historia, utan om en ö i förvisso en av de största öarna ändå.
Ja, det var ju så också att jag tyckte att det var dags att Hisingen fick en ordentlig bok som handlar om just bara Hisingen. Mm. Det finns väl några tidigare kanske, men jag tyckte att den här fyllde en liten lucka ändå.
Ja, men det gör det ju verkligen just det här att du inte skriver Bohusläns historia eller Göteborgs historia eller Västkustens historia, utan det är just Hisingens historia, Hisingen i sin egen rätt på något sätt. Och sen så har du valt ut ett antal platser i det tredje kapitlet på boken där du skriver lite kort om de olika platserna.
Ska vi nämna vad boken heter också? Det gjorde
nej,
vi inte.
Nej, det tycker jag inte. Folk får googla sig. Nej, säg bara boken heter. Kör.
Hisingen, ön i gränslandet ska man söka efter om man vill hitta den.
Och då finns den olika boklöder på nätet som man kan beställa från Korpen förlag är det som har gett ut den, va?
Just det, bokförlaget Korpen är det som jag också fint att du nämner det, för att det jag är väldigt tacksam för förlaget som har gjort också att det blev en så fin bok. Mm. Men ja, den finns både på nätet och också i en del bokhandlar i stan som man kan gå och handla den. Mm.
Sen så har vi lite andra grejer. Förutom att vi poddar så finns det lite annat i almanackan framgent. Om ni lyssnar på det här nu när avsnittet släpps så ska ni skriva in 21 oktober, det är en lördag, kommer vi fram till, va?
Yes.
Då kommer Martin nämligen att hålla en stadsvandring eller gränsvandring där du kommer att promenera längs med gränsen, och då startar vi vid Kvilletorget. Och vill man anmäla sig till det, så lägger jag en länk i avsnittsbeskrivningen, eller så söker ni på gränsvandring Martin så hittar ni till anmälningssidan. Och som en sista grej innan vi ska komma in på dagens plats och ämne, så ska vi också köra ett quiz ihop, du och jag. Jag kör ju pubquiz den sista torsdagen i varje månad på Två feta grisar. Men eftersom den här boken nu släpptes och vi gör lite podd om Hisingen och så, så tänkte jag att Hisingen-tema den 26 oktober blir ju skitkul. Så du och jag ska också fila ihop ett antal quizfrågor. Och där är det jätteviktigt att man anmäler sig i förväg på tvåfetagrisar.com om man vill ha plats. Förra gången som jag hade quiz för en månad sedan, då blev det faktiskt fullsatt. Så de som försökte anmäla sig sista dagen kunde tyvärr inte komma, eller fick inte plats på quizet. Och jag vet att redan nu är en 25-30 anmälda, så vill ni ha plats på det här quizet, det kommer bli skitroligt med just Hisings frågor. Så anmäl er på Två feta grisar. Det är inget mer vi ska säga nu innan vi drar igång, va?
Efter det här intro får vi nog komma igång med dagens ämne, ja. Men klon kom på quizet förstås.
Ja. Men vad är det vi ska prata om idag för plats egentligen?
Ja, vi ska prata om Ramberget. Och vi kanske också ska kalla det för Kilers park avsnittet.
Ramberget slash
Kilers park. Ja, för att det är ju... Ja, kommer vi väl förklara här då hur de två begreppen hänger samman ganska tätt.
Och om, alltså Hedlunds park som vi pratade om för en månad sedan, kände jag att där behövde vi ändå sätta det lite grann på kartan. Behöver vi göra det med Ramberget, eller vet folk var Ramberget ligger någonstans, tror du?
Jag hoppas det.
Ja. Om ni inte vet var Ramberget ligger så får ni googla. Det ligger på Hisingen i alla fall. Jag tror att alla...
Det syns har... från stan.
Ja, dock inte från min lägenhet. Nej. Däremot syns Karlatornet, så att man skulle kanske kunna ana det någonstans där bakom Karlatornet. Men jag tänker, innan vi börjar prata om Rambergets historia, om Kilers park och om byggnader som ligger runt omkring på Ramberget, så måste vi börja med uttalet. Jag vet att i podden tidigare så har jag och Malin framförallt bråkat om det här med uttalet av Ramberget. Du och jag säger båda Ramberget. Min kära fru säger ju Ramberget, och hon har ju fått stöd från ett antal Hisingsbor som också säger Ramberget. Men Martin, du som både är Hisingsexpert och svensklärare, förklara nu, vad heter det egentligen och varför heter det så?
Ja, alltså Hisingsexpert, svensklärare och kanske egentligen inte så mycket språkpolis, så att jag kanske får börja med att säga att folk får väl kanske säga vad de vill, men om jag ändå ska säga vad jag tycker och hur jag själv säger då, så är det ju Ramberget med kort A, och det är ju inte bara som jag hittat på, utan det är ju då så att berget har namn efter fågeln korp som på fornsvenska heter ravn. Så att Ramneberget eller Ramberget, Ravnberget är gammalt namn på det här. Och oavsett vilken gammal namnvariant man hittar då, så är det ju kort vokal. Det är så det alltid har uttalats. Så att folk har börjat säga att Ramberget i modern tid beror väl på att det, man ser det stavat med ett M och tänker då på en tavel eller ram kanske. Eller så. För det är ju så att ändå grundregeln i svenska språket är faktiskt att ord som har M och N, alltså sådana här korta enstaviga ord som kam, stam, fram, vi kan också ta när det inte är A då, lim, hem och så vidare, så är det ju med kort vokal det uttalas. Så att även enligt de uttalsregler som finns då, så bör det vara Ramberget. Mm. Sen finns det ju undantag, alltså jag kommer ihåg när jag var liten i skolan och man lärde sig då att de ord som dubbeltecknas med M, som dam, lam till exempel, gör det för att det finns då ett annat ord, dam, lam, då måste man skilja på det. Och det är ju faktiskt så att ram, ram också är ett sånt ordpar som man lärde sig då i lågstadiet. Men då är det ju ram i betydelsen stäv på ett fartyg, alltså det är ett ganska ovanligt ord idag. Men i Rambergets fall så har det alltså inte med tavelramar att göra, utan det är ravnkorp
Det är Korpens berg som jag hade suttit på om vi hade varit på Ramberget, vilket vi inte precis är. Men tänk, jag brukar ju gilla sådär att beskriva vad man ser från. Nu blir det lite fånigt när vi faktiskt inte sitter på Ramberget, men vi låtsas att vi är uppe på Ramberget längst upp på utsiktsplatsen. Vad hade vi sett? Hur hade vi tagit oss dit? Vad är Ramberget för plats?
Ja, alltså det finns ju en bilväg upp som heter Panoramavägen, och det namnet säger väl en del om vad det är man kommer till. Det är nämligen en ganska fantastisk utsikt ju, över inte bara Hisingen då, utan man ser ju förstås till andra sidan älven och har väldigt fin utsikt över stora delar av Göteborg. Så att det är det inte kanske så att Ramberget är mest känns för just denna utsiktsplats, att man åker upp dit och tittar på utsikten.
Jo, men det skulle jag nog säga att det är en, och du har ju en väldigt trevlig utsikt uppifrån Ramberget in över, utöver älven och utöver stan och även över Lindholmen och bort mot Älvsborgsbron och liknande. Så att, hade vi suttit där hade vi haft en annan fantastisk utsikt. Nu ser vi från andra ställen när vi sitter här i Frölunda.
Så är det. Man ska väl också då, ifall alla inte är lika bekanta med berget, lägga till här att det också finns ett fint så kallat utsiktsbord på toppen, där man kan då se, det finns pilar till olika sevärdheter i alla möjliga väderstreck. Och det byggdes också en mur runt det här utsiktsbordet så sent som 1997, där man la till fler ställen som inte fanns när utsiktsbordet först kom på plats. Så att där kan man ju då orientera sig i alla möjliga väderstreck, som sagt. Mm. 87 meter över havet är man då.
Men det är inte Hisingens högsta berg?
Nej, det är inte det.
Kanske ska med det som quiz på pubquiz. Nej, du får säga, vilket är Hisingens högsta berg egentligen?
Ja, men det är så, då måste man ta sig till lite motsägelsefullt namn då, Djupedal.
Jättedåligt namn på det högsta berget, att det heter Djupedal.
Det är dock inte namnet på berget, men okay, det är namnet på det område som ligger ganska långt upp på Hisingen. Det nämns också i min bok då, det är en av de här platserna jag listar.
Hur många gånger kommer du referera till din bok?
Nej, jag ska försöka, vi inte, men men för det blir kanske inget poddavsnitt om Djupedal, så då får jag hänvisa till det boken istället. Vi får se.
Helt rimligt.
Ja. Men där i alla fall finns det en topp på 120 meter som, vad jag har lyckats läsa mig till, borde vara Hisingens högsta topp.
Då är det dåligt att ha det som en quizfråga. Om det är lite osäkert. Man måste alltid vara helt 100.
Ja, och i det här fallet så är det faktiskt, det finns fler ganska höga toppar, och jag ska låta det vara osagt. Men vad jag, det är i alla fall högre än Ramberget.
Mm. Ja, men det är som det där med de högsta byggnaderna. Jag har försökt göra olika quizfrågor på de högsta byggnaderna i Göteborg. Men det är dels det där, det är en definitionsfråga. Vad räknas som en byggnad? Går kyrkor in som byggnader? Går master in som byggnader? Kyrkor, är de byggnader? Går de att jämföra med? Ja, skitsamma.
Det finns många, kort om Djupedal, det finns många skyltar där. Jättefint område som man kan gå runt och läsa på Stadsmuseet, det som satt upp de här skyltarna. Men de garderas också då genom att skriva att det är en av de högsta punkterna eller något sånt där.
Ja, alltså, vi låter det vara osagt om det är den högsta punkten på Hisingen. Men vi ska gå tillbaka i historien. Det är ju kul att gå långt tillbaka i historien. Helst vill man ju gå tillbaka så långt som till inlandsisen. Och när vi pratar om berg så är väl det kanske till och med ganska lämpligt att göra det.
Ja, och det är ju kanske inte så förvånande då att berget förstås härstammar från den tiden, alltså från 13 000 år sedan så stack det upp som ett skär i ishavet, har jag läst mig till. Ska jag också ange lite källor där, så finns det en fin broschyr om Ramberget och Killers Park som går att låna på biblioteket. Den är utgiven av Park- och naturförvaltningen. Så att den heter helt enkelt bara Ramberget Killers Park. Jag kommer att använda mig av information därifrån vid fler tillfällen här, så att det var värt att nämna det. Men där kan man läsa då om hur berget har formats av ishavet. Och man kan också läsa något som förvånade mig ganska mycket, för det kände jag inte till innan jag läste den här broschyren eller det här lilla häftet. Att år 1919 vid Bäckedalsgatan nedanför berget så grävdes alltså fram en isbjörnskäke med tänder.
Det är ju sanslöst häftigt faktiskt, ja. En isbjörnskäke.
Och det som är ännu häftigare då är att den finns dock inte på bild i det här häftet, men vi kom in på detta på en föreläsning jag hade för ett tag sedan. Och då var det var någon som ställde en fråga om Ramberget, och sen så var det en man i publiken då som sa att att han hade en bild hemma på den här isbjörnkäken som han sen skickade till mig. Så att jag har en bild som jag tänker att vi måste lägga ut på
poddens Instagram-konto. Definitivt kontor och torg i Göteborg hittar ni oss på Instagram. Kommer ni snart få se bilder på isbjörnskäkar. Det är, ja, men det är riktigt häftigt. Men finns det några boplatser kvar där från,
ja, men det gör
från
det också.
Äldre tider?
Det gör det också. Det finns stenåldersboplatser då. Ja, spår av folk som slog sig ner där på Rambergsön som det då var. Alltså på den här tiden var ju Hisingen en ögrupp med många öar. Så Rambergsön kan man då kalla berget för. Dit det kom folk för 7-8 tusen år sedan och slog sig ner. Och det finns då boplatser hittade från detta.
Om vi spolar fram då och tar oss igenom forntiden så kommer vi så småningom fram till medeltiden. Och medeltiden är den här tidsperioden som tar vid när vikingatiden går över till medeltid och kristendomen kommer till Sverige. Och det är också med kristendomen och med medeltiden som vi får den här indelningen i härader och socknar som blir så central för Hisingen och Hisingens geografi och även för ditt skrivande och ditt upptäckande av Hisingen. Men om vi då rör oss kring Ramberget under medeltiden, var är vi då och hur är det här då?
Ja, då är ju berget betesmark helt enkelt för Lundbyböndernas djur. Så att det ju kanske då också om man kommer till berget idag så är det ju ganska mycket skog, det är gott om träd. Det nämnde ju också i förra avsnittet då med S.A. Hedlunds park att Hisingen var i stort sett hela ön en skoglös ö under lång tid. Så att under tiden då som det var betesmark och sen också att man högg ner träd som man använde till bränsle och byggmaterial och så gjorde att vi får tänka oss under medeltiden Ramberget som ja, ganska kalt berg. Vilket sen då på samma sätt som i Hedlunds park gjordes olika alltså det krävdes privatpersonens initiativ helt enkelt för att plantera träd. Så det gjordes också då på Ramberget med början på 1850-talet och det fanns till och med någon form av sammanslutningar som kallades Hushållningssällskapet för trädplantering som tog itu med detta. Så det var under lång tid så som man planterade träd.
Och vi lät ju ana redan i början av avsnittet att det här inte bara kommer handla om Ramberget i stort utan även de delar av Ramberget eller det som finns på Ramberget och runt omkring Ramberget. Och en viktig del på Ramberget är ju Kielers park. Och Kieler, alltså James Kieler och familjen Kieler har vi ju pratat om vid ett flertal tillfällen i den här podden, särskilt i avsnittet om Skeppsbron och om Stenpiren. 1906 så doneras berget av James Kieler till Göteborgs stad. Det är ju samma år som Lundby införlivas med Göteborgs stad. 1906 sa vi väl att det var. Det är ju, det här har vi också pratat om flera gånger, hur Hisingen successivt under 1900-talet blir en del av Göteborg. För Hisingen är ju inte en del av Göteborg när Göteborg grundas utan det är ju först på 1900-talet som Hisingen successivt införlivas. Också den införlivningen på initiativ av James Kieler. Men ska vi liksom ta en liten bakgrund om James Kieler och familjen Kieler? Vilka är de egentligen?
Ja, nej, men vi behöver ju göra det. Som sagt, Kielers park är ju namnet på den park då som ligger på Ramberget helt enkelt. Så att det är ju en mycket viktig person här, James och även hans pappa Alexander då som det hela börjar med. Så att precis, vi behöver komma in här på ett litet stickspår om dessa båda far och son Kieler här. Och då ska jag kanske igen då hänvisa till en källa och ge ett annat boktips kanske än min egen bok också. Jag har nämligen inför det här avsnittet då läst en bok som heter Sveriges industrialisering och släkten Kieler, skriven av Martin Fritz, professor i ekonomisk historia. Och det var intressant, jag kunde ju en del om de här sen tidigare men jag lärde mig ännu mycket mer. Och då är det ju så att den här Kieler, det är alltid lite snårigt med en del sådana här släkter eller familjer där man använder samma namn hela tiden.
Herregud, jag har försökt att prata om familjen Dixon, Robert och James Dixon, de Ja, men det är inte bara det att de heter liksom samma i olika släktled, men det är som att bröder heter samma sak, känns det som åtminstone.
Ja,
och det är lite samma här, va?
Precis. De viktigaste personerna som vi ska nämna är då Alexander och James, men Alexanders pappa heter också James, Alexanders äldste son heter Alexander och sen kom James. Men vi håller oss till två av de här då, far och son Alexander och James Keeler. Och den här Alexander då flyttade till Göteborg 1825. Då är ju Hisingen fortfarande en jordbruksö helt och hållet. Så att när han sen startar sina fabriker först så är det ju inte på Hisingen till en början. Men det är ju så att det går ju bra för honom och han behöver då förstås mer plats till sina fabriker. Behöver expandera. Så att till slut så blir det ju så att han... köper mark precis nedanför Amberget. Alltså området nedanför Ambergets fot mot älven till. Och det ligger också precis mitt emot den plats där han på andra sidan älven redan hade en mekanisk verkstad. Så att där grundar han en fabrik som då får namnet Göteborgs mekaniska verkstad. Men som i folkmun, som jag förstår det redan från början, kallades Keelers verkstad. Mm. För det var ju...
Ja, det är så, så jag alltid refererar till Keelers mekaniska verkstad.
Precis. Så att Alexander Keeler är den som grundar den här fabriken. Men år 1860 så är det alltså hans 24-åriga son James som går in i ledningen för den här firman och sen tar över då. Och det är alltså 40 år ända fram till 1906 då han till slut med ålderns rätt väl säljer verkstaden och sen blir det då Götaverken som utvecklas vidare.
Det här är en väldigt dynamisk period av Göteborgs historia, alltså andra halvan av 1800-talet, så är det verkligen någonstans rätt tid att ta över en mekanisk verkstad i Göteborg, känns det som.
Ja, men absolut. Den har ju enorm betydelse och det tillverkas så många olika saker i den här verkstaden så det finns till och med en uppgift i den här boken jag läste då om att någon redaktör för en tidning där man skulle annonsera tyckte att för att spara utrymme så är det bättre att skriva vad de inte tillverkar. Så det säger väl någonting om, om att det var mycket produktivt. Och som sagt, det är under en lång period då som det är sonen James som står bakom den här fabriken. Och han vill ju då förstås utvidga sitt område ännu mer så att det är också han som låg bakom att torrlägga hela det här. Det var ju, som vi också har nämnt i tidigare avsnitt här, ett vassområde som låg där nedanför Amberget när fabriken först skulle byggas. Men sen så är det till och med då så att ett pumpverk som tillverkades i Keelers egen verkstad används till att torrlägga den här vassen. Och det finns ett fint citat här från en tidningsartikel som beskriver detta, hur den, citat, elegante herr Keeler satte märken på stenarna och låg sedan och tittade efter hur vattnet sjönk. Så man kan se honom framför sig där, hur han liksom studerar torrläggningen av hela det här vassområdet. Och för att då komma tillbaka kanske till Ramberget så är det ju så att även själva berget ingick i ägorna. Mm. Så att han hade ju det som sin privata park då.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och sen så sa vi det att Keeler är aktiv i själva processen för att införliva Lundby, som väl då har blivit en landskommun, i Göteborgs kommun.
Precis, för att det är ju förstås så då att det, ja, efter att, för det var ju inte, dels var det ju då Kielers egen verkstad, men också Lindholmens varv låg där granne med verkstaden. Så att det hade ju liksom blivit en del av staden naturligt, så att säga, i och med att den typen av verksamhet fanns där. Men då låg också Kieler bakom att faktiskt officiellt också införliva Lundby socken då, eller landskommun som du säger, som där det kommit att kallas eller bli, med Göteborgs stad. Och det tog han, föreslog det redan 10 år innan det sen faktiskt hände, men 1906 då så var det dags för det.
Mm. Men om vi ska titta på Kielers arvet från Kieler, förutom själva parken, har vi några andra spår i stan från Kielers tid?
Ja, men det finns ju några exempel på det här då som jag hittat, alltså som man kanske inte alltid tänker på. Det är faktiskt så att omslagsbilden till den här boken jag läste, där är det en bild på Saluhallen i Göteborg.
Mm.
För då är det ju så att metallarbetet där, alltså hela liksom innertakskonstruktionen är gjord i den här verkstaden. Vi kan också ta som exempel golvet i koret i Göteborgs domkyrka, kyrkklockorna i Hagakyrkan, Tyska kyrkan, broarna vid Gustav Adolfs torg, kandelabrarna på Kungsportsbron.
Mm. Och sådana små detaljer i stan som man kanske inte tänker på, att det är sånt som stammar från Kieler och liksom den här tiden. Men om vi ska ta den stora grejen då för våran del, i och med att vi pratar om Ramberget och Kielers park. Hur blir Kielers park uppe på Ramberget till?
Jo, men det är ju så, som jag sa då, att han drar sig tillbaka med ålderns rätt här 1906. Alltså samma år då också som Lundby blir en del av stan. Och Ramberget förstås då också blir det. Men då hade det ju alltså varit hans privata park som han sen då helt enkelt donerar till staden. Och då har han ett villkor. Det finns ett gåvobrev då författat i november 1906. Där han skriver, citat, att det ska ordnas då, ja, en allmän park som för all framtid ska underhållas och vårdas så som sådan under benämningen Kielers park. Så där är det ju också han själv som ser till att namnge parken efter honom, så att hans namn ska bevaras till eftervärlden genom den här parken. Han är också noga då med att endast byggnader som är till för parkens vård eller den besökande allmänhetens trevnad får uppföras.
Mm. Så man hade inte kunnat bygga Karlatornet i Kielers park då, med andra ord?
Nej, det hade man ju inte kunnat.
Tack för det.
Men sen anläggs då den här parken, och det är ju successivt sen så kommer ju en del konstverk och så på plats som vi kan komma in på här. Men det är ju också, när man går i parken idag så ska man ju lägga märke till, tycker jag, att Kielers namn faktiskt står på en del olika ställen. Kielers park står i gult skrivet på en del platser i parken. Och också, det tycker jag nästan det finaste som står, det finns ju lite sådana här stenar där det står välkommen till parken och lite olika saker, men det finaste kanske är en dikt faktiskt, författad av en god vän till Kieler, en poet som heter Albert Ulrik Båt, också en vän till Hedlund som vi nämnde i förra avsnittet.
Och vilket versmått är den dikten skriven på?
Precis. Versmått är viktigt här, för som kommer jag in som svensklärare igen också. Jo, men det är alltså ett gammalt fornisländskt versmått, Ljudahatter, som används. Ja, och jag läser den här dikten här då. Må ung och gammal i grönskan trivas, vinner det styrka i vilostund. Råde här glädje och ädel gammal, hållas i helgd må hällar och lund.
Det är vackert. Det får man ju ändå säga.
Det får man säga.
Men det blir en fin och naturskön park uppe på Ramberget. Och sen så finns det ju ett antal byggnader runt om på berget som vi faktiskt bör nämna, tycker jag. Rambergsskolan till exempel.
Ja, vi är ju lärare, Mattias.
Ja, vi är ju tydligen det, även om vi håller på med en massa andra saker, vad det verkar.
Ja, nej, men så vi måste ju naturligtvis, ska man nämna några av de här husen som ändå finns då på Ramberget, eller på själva berget, eller vid sidan av, eller liksom i sluttningen ner, så är ändå det första är ju kanske det som också då faktiskt ligger uppe på berget, nämligen Rambergsskolan. Som väl jag i alla fall tycker är med och borde tävla om att vara stans finaste skolbyggnad. Den ritades av alltså dåtidens stjärnarkitekter som också ritade Nordhemskolan som blev klar ett år senare. Och det var alltså 1917 som, nu kanske inte sa årtalet, men 1917 som den här skolan byggdes och invigdes. Man kan läsa om den invigningen. Jag ska också nämna då Folke Eriksson som är också gammal skolman, rektor och men också författare som har skrivit böcker om Hisingen. En av dem heter Lundby på Hisingen, kom 1995, en jättefin bok som beskriver hela Lundby sockens historia. Mm. Där skriver han ganska utförligt om skolan och skolans invigning och vilken stor grej det här var. En rolig detalj där då, för att än idag är det ju en skola som utvändigt så kan man gå dit och titta på den fina byggnaden utifrån. Men inuti då så finns det en bild från invigningen där, eller från kanske inte invigningen men första åren. Mm. Då det är ett rum med fullt med badkar där det sitter då barn som badar i de här badkaren. Och det är ju alltså en skolbadanläggning som behövdes för att, citat från Folke Eriksson här då, att skolbadet blev en uppfostran till renlighet och hygien i en tid då lungsoten härjade. Skolinrättningen var dessutom försedd med vattenklosetter.
Det säger någonting om den tiden på något sätt, tänker jag.
Att det här var något modernt som behövdes som barnen kunde få komma till då. Det vill man se, det finns då ett foto på barnen i de här badkaren som jag faktiskt har med också i min bok, så att där fick jag in det igen. Att
Kanske ska jag lägga upp bilden på Instagram också så slipper hon köpa din bok.
Det tycker
så som
jag.
Du har promotat
vi bjuder den. På det.
vi gör det. Och ska vi kanske komma in lite på området som ligger nedanför Ramberget fast på den norra sidan, alltså inte mot älven till. För nedanför berget på den norra sidan så var standarden på huset inte lika god. Det var ju här som Rambergsstaden växte fram, som är en mer av en arbetarstadsdel.
Ja, och den här skolan hänger ju ihop med den berättelsen då, för att skolan blev ju modern och fin och någonting som de här barnen, ja, en ganska stor kontrast till de husen som barnen som gick i skolan från början bodde i då. Ett av de här barnen som gick i den här skolan och som bodde nedanför var Kent Andersson, skådespelaren, som kan, alltså, som exempel här då så kan man ta honom och hans uppväxt som beskrivs i en biografi som heter just Kent Andersson, skriven av Anders Wellhed, som ja, den berättar ju om Kents liv, men den berättar faktiskt också ganska mycket om hur det var att växa upp i den här på den här delen av Hisingen på 30-talet. Han var ett av 7 syskon som bodde på 32 kvadrat på Andersgårdsgatan i Rambergsstaden. Så att bara det säger väl någonting om trångboddheten och de många barnen som bodde här. Mm. Det finns ett skönt citat här med ur som kommer från Folke Erikssons bok igen om hur han skriver så här att i ett hus bodde på översta våningen en 8 barns familj och när alla rusade till skolan samtidigt nerför trapporna brukade en grannfru anmärka: när du släpper iväg dina unga till skolan låter det som du hällde ut en säck potäter. Jag gillar den här typen av citat där man liksom hör då och ser framför sig de här ungarna springer ner för trappan.
Ja. Nej, men det är verkligen någonstans intressant det här med den typen av beskrivningar tycker jag av hur det var att växa upp i de här stadsdelarna. För det är ju verkligen inte bara Rambergsstaden som det här går att liksom applicera på. Vi har ju hur många sådana exempel som helst runt om i Göteborg. Och jag tror ibland att det är svårt att förstå hur liksom, dålig standard det var i lägenheter. Och det är ju inte, alltså det är 100 år sedan, ibland mindre än 100 år sedan vi pratar. Och jag tycker ibland att det är viktigt att ha med sig det när man till exempel pratar om stadssaneringarna i Göteborg under 50-60-70-talet. Det är ju givetvis lätt att yvas över dem och uppröras över dem idag. Men samtidigt ska man då komma ihåg hur eländigt det var, hur trångt det var, hur jävla dålig standard det var i de här lägenheterna. Men sen sa du någonting om att det finns en del skulpturer runt omkring som vi kanske ska återkomma till. Bland annat en Carl Milles staty.
Ja, det måste ju ändå nämnas här när vi pratar om Ramberget, att det finns faktiskt två skulpturer. En som gjordes till 50-årsjubileet 1958 och ett till 100-årsjubileet. Den första då till 50-årsjubileet, det är en Carl Milles skulptur som heter Najad, som finns i den fontän som ligger precis bredvid Rambergsskolan. Så den är ju lätt att hitta. Och inte så långt därifrån då så finns den andra skulpturen som heter Tre graser av konstnären Per Ageli. Och den ska då föreställa varvskranar i röd bohusgranit.
Mm.
Så de ska man lägga märke till när man är där också, tycker jag.
Ja, vi lägger givetvis upp bilder på det på vårt Instagram-konto såklart. Sen ville du nämna två hus till i anslutning till Ramberget.
Ja, jag var ganska nyligen och det var ju långt ifrån första gången, men jag var tillbaka för första gången på ett tag nu och gick en promenad först på berget och sen gick jag ner för till den östra sluttningen av berget. Mm. På verkligen berget, liksom i bergets sluttning där, så finns det ju ett gäng ganska pampiga villor, får man säga. Stora hus som är anmärkningsvärt fina. Även om alla kanske inte är lika välbevarade. För det hus jag vill nämna här då ligger på adressen Hallegatan 4B.
Mm.
Villa Ramsäter, som uppfördes åt en man som heter Albert Julius Edwards, som var teknisk chef på Göteborgs porslinsfabrik, som inte låg så långt därifrån heller då. Huset byggdes åt honom 1910, och han bodde där tills han blev änka. Då flyttade han in till stan och sen så tog Göteborgs stad, alltså Göteborgs kommun, över huset 1944.
Mm.
Och då blev det ett barnhem, och det drevs som sådant i 45 år under namnet Ramsäterhemmet.
Mm. Och det är så ända in i våran livstid. Det måste vara 1980-1990-tal som det fungerade som barnhem då.
Under en väldigt lång period. Och sen, för jag blev nyfiken på det här huset redan för flera år sedan när jag gick förbi och liksom la märke till. För går ni där så kommer ni se att det sticker liksom ut bland de här husen. Det ligger också längre upp i backen än de andra husen. Eller längre upp mot berget, alltså på bergets slutning. Och då är det bara för några år sedan här, i en GP-artikel från 2021, så är det en 83-årig man som intervjuas som berättar då hur hans barndom räddades av att han fick komma till det här hemmet. Han berättar om sin tid där. Men tyvärr då så skrevs den artikeln av en ganska tråkig anledning. För det var så att huset då några år tidigare hade brunnit, för att det kom ut att det fanns planer på att göra det till lägenheter för nyanlända.
Ja.
Och efter det så blev det en brand. Men det är ändå inte helt nedbrunnet, utan det räddades ganska väl undan branden. Men sen verkar det ju ändå vara så att det var i ganska förfallet skick. Och i den här GP-artikeln så skrivs det sen också att det är till salu.
Mm.
Men vad jag förstår då så har det inte blivit sålt. Jag tror i alla fall inte det. Nej. När jag gick förbi bara för någon vecka sedan så fanns det skyltar att tillträde var förbjudet, och det ser liksom tomt ut och nästan lite spöklikt. Och jag har också hittat en insändare till GP från juni nu i somras, där insändarskribenten frågar sig varför man inte hyra ut det här huset om man inte nu lyckats sälja det. För om det fortfarande står obebott så är det ju lite synd på det gamla fina huset.
Ja, verkligen. Det är ju jättetrist när sådana gamla fina hus står liksom oanvända och blir liksom spökslott mer eller mindre. Sen ville du också ha med Villa Parkudden, som ligger ett stenkast från Rambergsskolan.
Ja, för det är ju, alltså om det här huset på Hallegatan, det kanske man inte nödvändigtvis hittar om man inte vet vad man ska leta om man är uppe på berget. Men det andra huset här, Villa Parkudden, det går det ju nästan inte att missa. För att om man är vid Rambergsskolan och går bort och tittar på fontänen och Carl Milles skulptur där, så kommer man lägga märke till den här villan som måste ha bland den bästa utsikt man kan tänka sig att ett hus kan ha.
Mm.
Och det är också då, alltså den här villan byggdes också på 10-talet åt en ingenjör Edholm på Götaverken.
Mm.
Så att det, ja, hur länge han bodde där vet jag inte, men det har varit en fin villa då under lång tid som sen under en period tills ganska nyligen användes som HVB-hem.
Mm.
Men vad jag, det verkar inte vara det längre. Jag har sökt på Eniro och det verkar vara något bolag i fastighetsbranschen som är skrivet på adressen. Mm. Jag vet inte vad det används till idag. Men Nej. Det verkar åtminstone användas.
Ja, det är bra att användas till någonting åtminstone. Och sen så skulle jag ju ändå vilja, innan vi liksom kommer in på någon typ av avslutning, ta upp den här som man skulle kunna tro är en skröna. Nämligen den här historien om hur Ramberget har en koppling till Sylvester Stallone-filmen Rambo. För det är ju faktiskt så att det finns en direkt koppling mellan Ramberget på Hisingen och Sylvester Stallones filmkaraktär Rambo.
Ja, det är ju faktiskt så. Och jag fortsätter att ange mina källor här då.
Det... Du är föredömlig här. Du är bra där. Jag gillar det.
Precis. Det finns en trilogi om utvandringen till Amerika. Tre tjocka böcker skrivna av Lennart Persson som kom ut för inte allt för många år sedan. Och där så har han faktiskt med då i första delen som handlar om den tidiga utvandringen. Så skriver han om Peter Gunnarsson Ramberg, född 1611, som var alltså en tidig svensk utvandrare och som också blev framgångsrik då i Amerika. Och han tog alltså han tog sig efternamnet Rambo efter just Ramberget på Hisingen där han ju då kom ifrån.
Mm.
Och han hade alltså också med sig då äppelkärnor som han planterade och sen blev det då till en äppelsort som fick namn efter honom eller som han väl döpte efter sig själv.
Mm.
Och den här äppelsorten blev mycket populär i Amerika och den hette alltså Rambo. Och sen långt senare, 300 år senare ungefär, så är det så att författaren David Morell då får ett sånt här äpple i sin hand av sin hustru när han funderar, just går och grunnar på vad hans nya huvudperson ska heta i romanen han skrev på då som var First Blood. Och det är ju den roman som handlade om Rambo som sen har blivit också ganska känd från filmens värld får man ju säga.
Men det är ju ändå spännande det här att ett äpple från, eller ett namnet Ramberget via Peter Gunnarsson Ramberg då reser hela vägen över Atlanten när han med sig äppelkärnorna planterar, skapar en ny äppelsort i Amerika som får namnet Rambo efter honom och som sen då 300 år senare som du säger ger namnet till en filmkaraktär. Och sen så för bara några år sedan så kom den här äppelsorten Rambo tillbaka till Sverige, eller den kom till Sverige, den har ju faktiskt aldrig varit i Sverige tidigare eftersom när man ska ta med sig en äppelsort så då tar man ju inte kärnorna, för planterar man dem så blir det ju en ny äppelsort, utan det man gjorde då det är att man helt enkelt tog grenar från Ramboträd i Amerika och sen ympade man in dem och så planterades de på två ställen i Uppland. Jag vet inte, har du smakat äppelsorten Rambo någon gång?
Jag har nog inte det, vad jag
Nej,
vet.
Den, tror inte, den är nog inte jättevanlig. Det förekommer, det går inte att gå ner på Konsum och handla sig ett Rambo. Är det någon som sitter på en äppe på Rambo någonstans eller som har smakat så kan du skriva till gator och torg i gotoborg@gmail.com. Men om vi ska liksom komma till någon typ av avslutning så tänker jag en av de modernare byggnaderna i anslutning till Ramberget. Det är ju inte Rambergsvallen, för Rambergsvallen finns ju inte längre. Men jag är ju en sån där som likt Radiosporten vägrar att benämna de här nya arenorna med sina företagsnamn, sina rätta namn. Så jag vägrar ju ta det här B-ordet i min mun. Du får ju säga själv vad du vill göra med den saken. Men Rambergsvallen och Häcken.
Ja, det nu... Jag tycker kanske det är lite skillnad om man bara döper om en arena. Nu har man ju liksom rivit den och byggt en
ny. Du får säga bredvid om du vill. Det är helt okej, Martin.
Nej, men alltså, det måste ju ändå kanske sägas då eftersom det nu faktiskt är snart 10 år sedan som Rambergsvallen revs. Så det finns ju kanske unga, jag vet inte hur unga lyssnare vi har.
Mm.
Men i alla fall den generation som nu faktiskt, vilket är väldigt glädjande tycker jag, håller på Häcken. Alltså när jag växte upp på Hisingen och gick på Lundby gymnasium som ju är ett stenkast ifrån där den plats vi pratar om nu, så var det ju faktiskt inte så många som höll på Häcken. Nej. Men idag är det ju det. Alltså. Det är ju väldigt kul. Men de kanske inte alla känner till då att Rambergsvallen, som väl spårvagnsplatsen fortfarande heter.
Mm,
så där är namnet kvar. Precis. att Rambergsvallen ju faktiskt var då en arena inte bara för fotboll måste vi ändå också säga då, utan det var ju en friidrottsarena med där klubben IF Kville höll till. Tycker jag ändå är värt att nämna här också.
Ja.
Den byggdes 1935 för alltså inte bara fotboll utan också då för friidrott.
Och det är ju någonstans, kan jag tycka lite grann, till Rambergsvallens nackdel. Det var ju samma sak med gamla Ryavallen där mitt lag Elfsborg spelade fram tills att Borås Arena byggdes 2005. Det här att, och även Stockholms stadion för den delen i Stockholm. När man kombinerar fotboll och även Nya Ullevi för den delen, om vi ska ta ett mer närliggande exempel geografiskt. Att löparbanor och liknande. Alltså, du kommer en ganska bra bit bort från planen och du tappar lite av den intimiteten och närheten som du får på de här nyare arenorna som Borås Arena och Gamla Ullevi och Bravida Arena, om vi nu ska säga det här hemska namnet.
Och det, alltså, ur ett fotbollsperspektiv, jag gillar ju också fotboll som du vet, så håller jag ju helt med dig. Men samtidigt så vill jag ju också då, det var därför jag ville ändå nämna friidrotten som ju också är en fin sport tycker jag.
Ja, fint att du fick med det tycker jag.
Och där vi ändå då tycker jag ska nämna Robert Kronberg som ju faktiskt tävlade för IF Kville och hade Rambergsvallen som sin hemmaarena.
Häcklöpare,
varit i flera både VM och OS-finaler och har ett EM-brons som största merit. Så fick vi med honom också tycker jag.
Det är skönt.
Det är ändå kanske en passande avslutning för ett poddavsnitt om Rambergiet att påminna då om att de regerande svenska mästarna i fotboll spelar sin fotboll just vid bergets fot.
Och med det så tänker jag att vi är framme i nutid någonstans. Vi får se, just nu när vi spelar in det här så är det fortfarande några omgångar kvar av både allsvenskan. Mitt lag Elfsborg ligger ju i topp just nu när vi spelar in, tar i trä. Häcken skuggar där några poäng bakom. Ditt lag ÖIS går det betydligt sämre för. De ligger och skakar ner i botten på Superettan. Vi hoppas att de tar sig i kragen och åtminstone klarar sig kvar i Superettan. Vi får väl se när vi ses nästa gång om 4 veckor.
Vi får väl också se. Då måste jag ju ändå bara nämna att det lag som ÖIS som jag håller på då har vi nu avslöjat, så att det är ju inget att hymla om längre. Att de ju faktiskt igår mötte just Utsikten som också nu spelar på Bravida Arena. Och som ju nu har tappat lite i och för sig men fortfarande har chansen att gå upp i allsvenskan. Så kanske vi får 2 allsvenska klubbar på Rambergets fot. Vi får se.
Ja, det hade varit mycket, mycket spännande. Men vi kommer ju då som sagt att ses igen om sisådär en 4 veckor. Och då var det Arendal vi skulle prata om, va?
Så är det.
Spännande. Och kan inte hålla er så lång tid så kan ni ju alltid komma på Martins gränsvandring den 21 oktober. Eller till och med så kan ni komma på pubquizet som jag och Martin ska hålla på 2 feta grisar torsdag den 26 oktober. Gå gärna in på patreon.com/gator och torg i Göteborg för att bli månadsgivare. Då stöttar ni podden och slipper dessutom reklamen, och sen så kommer vi att lägga upp en hel del fotografier och kartor på vårt Instagram-konto. Så hörs igen om en vecka. Tack så mycket Martin. Hej då.
Tack Mattias.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.